A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt.
Bra du är på piano, Gabriel.
Vem har skrivit den där låten?
Randy Newman.
Det låter så. Ja.
Den är väldigt vignettig.
Ja. Mm. Pianoig.
Kan bli en ny vignett. Jag heter David Rudin.
Jag heter Gabriel Rudin.
Och vi är Junior Briel. Och vi är hemma hos Drage för vi ska ha en seans tillsammans.
Det ska vi ha. Det är väldigt fint rum det här.
Framförallt väldigt lyxigt med ett stämt piano.
Det är det. Och sen undrar man om Fredrik Strage själv kan spela en instrument. Han som är så musikintresserad.
Kan du det eller?
Nej, jag kan ta några ackord på en gitarr. Men jag är intressant att ni säger att pianot är stämt. För min fru brukar klaga på att det inte är det. Men hon... det är hennes mormors gamla piano. Mormor syns där uppe på en tavla.
Oj, lyxigt. Som prinsessan Diana.
Jag är ganska omusikalisk faktiskt. Jag är inte bra på att skilja tonarter och sånt.
Nej.
Och när jag hade ett band i gymnasiet, ett industrisyntband, så jag ägnade mig inte åt musiken, utan jag bestämde hur scenografin skulle se ut, vilka kläder alla skulle ha på sig. Och de fick låna mina kläder. Hur alla skulle röra sig på scenen. Hur ljussättningen skulle se ut. Hur t-shirterna skulle se ut.
Art director.
Jag var mer art director. Jag skrev texterna i och för sig och skrek dem också. Men det var inte riktigt min... jag överlät musiken till de som var bra på det.
Måste ha varit skönt för dem att de kunde leja dig till att göra det. Så kunde de fokusera på allting annat.
Ungefär så. Eller så var det mer jag som plockade in dem för att de var genuint begåvade. Men jag var nolla. Men vad fantastiskt att ha er här, Junior Briel.
Jättekul att
det,
vara här.
Det band jag har lyssnat mest på i år faktiskt.
2018.
Ja, jag kollade hur mycket jag har lyssnat på Spotify. Och upptäckte att er låt Dovas är den jag har spelat mest av allt.
Är det så?
Ja.
Det var den här låten, vi gjorde bara 5 låtar på rep. Det var kanske den som vi kände var svagast av låtarna. Men som har gått bäst rent statistikmässigt liksom.
Ja, precis. Det är som 5 barn vi har och Dovas var sladdis som föddes sist och vi inte älskar lika mycket som de andra barnen.
Men nu tycker vi om det.
Ja, nu gillar vi
det. Men ni döpte den efter det klassiska sunkaket i Stockholm.
Ja, det är alltid väldigt trevligt på Dovas.
Det är väldigt indie pop på Dovas. Många små pandatjejer med falsklägg.
Ja, exakt. Och ibland så är det bara, eftersom det är en sunkbar så hänger ju bara rätt mycket sunk där också. Eller sunkpa. Det är mycket... gamla farbröder som dricker bärs.
Men det är ett väldigt indie-ställe. En annan grej som är väldigt indie är ju astma. Ni sjunger, minns du Bricanyl, minns du leverat blod i Dovas?
Ja.
Och Bricanyl är ju en astma-medicin.
Exakt.
Vi båda hade astma. Men den växte vi ur.
Jo, men den där låten kände jag lite när vi skrev den. Att det var vi sjöng den till varandra lite grann. Så den handlar inte om någon... Det är ingen kärlekshistoria. utan kanske en brödrahistoria. Och då, jag kommer ihåg just den grejen att vi hade i våran tvättstuga när vi var små hemma i Brunflo, så var det en där vi hängde av oss våra fotbollskläder efter vi var på fotbollsträning. Och där låg det alltid massa sådana här bryconil
Symbikort.
Och Symbikort och pulmikort-grejer. Och så där var det också en del leverat blod i och med att vi spelade på konstgräs eftersom det var så...
Och grus,
ja. Så då blev mycket leverat blod och bryconil där.
Och ni, Brunflo ligger utanför Östersund.
Mm. Ja.
Där är ni uppväxta. Jag läste att det är känt för sitt kalkstensbrott. Eller att brytning av kalksten är vad man har ägnat sig åt i Brunflo.
Inget vi tänker på.
Ja, jag tror inte att det är känt för det. Är det känt för det?
Kanske inom så här kalkstens...
Bland kalkstensfansen så är Brunflo. Ja.
Men du sa det faktiskt senast för någon dag sedan när vi var i... tror vi var i Göteborg eller någonstans. Mm. Att vi satt vid något bord och så sa du det här, den här stenen skulle mycket väl kunna vara från kalkbrottet i Brunflo.
Exakt.
Vart var vi då?
Vi var på Rish och drack en öl med Samuel. Men det skulle kunna vara från Brunflo. Det är också ett golv som finns i många typ kommunala skolor, exakt.
Det bruna,
i hela Sverige.
Lite marmorerade.
Och det skulle kunna vara från Brunflo.
Med fossiler i typ.
Det var ju också en... jag vet inte om Brunflo är känt för det, men det var ju, fanns ju en typ Sveriges bästa sushi-restaurang låg i Brunflo.
Ursäkta.
En gång i tiden.
Mm. Sveriges bästa sushi-restaurang.
Det är sant.
Alla så här lyxgubbar och tanter man träffar i Stockholm när man går på fina ställen, om man ser mig från Brunflo, tar de alltid upp där. Ja, det är den där sushi-restaurangen.
Mikado.
Exakt. Ja, där var jag och Gittan.
Det var, grejen var väl att kocken typ gjorde allt. Han serverade och sen så typ mot slutet av serveringen. Alltså han sprang in och ut ur köket. Och sen så mot slutet så drog han väl fram en jävla karaoke-maskin.
Exakt.
Och körde lite.
Jag var aldrig där, men pappa har varit där en gång och
pappa
berättade
riktig...
att kocken var liksom... Det var det som var grejen.
Ja, han var ett one-man-band.
Sen brann det ner för några år sedan.
Men du nämnde Samuel förut. Det är ytterligare en av er bröder.
Exakt.
Ni är fyra stycken. Vem är äldst? Är det du, Gabriel?
Nej, vi har en äldre bror som heter Jonathan.
Jonathan, sen är du, Gabriel, och sen...
Samuel.
Och sen du,
David.
Exakt.
Och er pappa är... ordförande i Jämtland Härjedalens fotbollsförbund.
Exakt.
Känner ni stor press att börja spela fotboll när ni var små?
Vi spelade jättemycket fotboll. Han var inte det då, men han var så här fotbollstränare för vårt första fotbollslag och så. Det var nog ingen press, det var nog bara det kul, ju, kul att spela fotboll. När
det riktigt. Finns ju mycket värre exempel på fotbollsföräldrar och sportföräldrar. De är inte dåliga på något sätt.
Och er pappa var rektor också, på skolan där ni gick eller på en annan skola?
När du gick lågstadiet var han rektor på din skola.
Ja, exakt.
Och mamma är lågstadielärare, har varit det hela.
Precis, pensionerad.
Ja, exakt.
Men hur är det annars att ha föräldrar som är lärare, båda två?
Alltså det fick en motsatt effekt skulle jag säga. Man kan ju tänka sig att vi hade varit väldigt bra då.
Att skolan. Ni blev riktiga läshuvuden.
Exakt, ja. Men
för verkligen inte.
Var det inte blev så alltså.
Det var en tal på att hoppa av skolan där några gånger.
Ja.
Jag läste i USA ett år i en liten stad utanför Georgia, Atlanta. Atlanta, Georgia.
Vad hette den?
Cochrane hette staden. Det var så här campusställe utanför. Det var ett helt galet ställe.
Som Johnny Cochrane, OG. Exakt. Som advokat.
Precis.
Eller vänta, Eddie Cochrane är en bättre referens.
Vem är det då?
Eddie Cochrane, han skrev låten Summertime Blues.
Precis. Det har jag fått upp någon gång när jag googlat det. Eller när jag googlade det här stället när jag skulle flytta dit. Men då, det var superbarn. Jag var där två terminer. Och det gav mig inte speciellt mycket. Och det var inget jag använde sen när jag kom tillbaka till Sverige efteråt. Utan
men ni delade väl inga intressen, du och invånarna i Georgia?
Vad gör man i Georgia?
Jo, men man typ... Det är väldigt, väldigt klyschigt vad man tänker sig om södern i USA. Liksom. Det är väldigt uppsegregerat fortfarande. Man antingen lyssnar på Lil Wayne då. Det här var väl 2013 någon gång. Lil Wayne eller alltså riktig bro country.
Det är kul för hela det där. Jag var i Atlanta på 90-talet och skrev om hiphop-scenen just i Atlanta och hur de hade ett nytt hiphop-sound. Outkast hade släppt sina första skivor och det var lite slöare, lite mindre liksom, direkt och tydligt än östkust eller västkust-rap. Och numera är det som att det soundet har tagit över hela hiphopen i USA. Atlanta-rappen eller sydsoft-rappen har ju raderat alla andra former av rap. Det var inte rap ni tänkte spela upp här. Ni tog med er lite låtar. Vad ska vi lyssna på först?
Det finns en svensk artist som är klart alla vet, men hon heter Beatrice Elip. Och hon får alldeles för lite hype för hon är en sån otrolig låtskriverska. Mm. Så vi tog med en låt,
våran favoritlåt.
Från hennes debutplatta.
Helt sjukt bra platta. I heard you met some-
somebody. You should get a big old house where your kids can run around. Don't think of me, I'll be fine. I thought we'd be forever.
Jag älskar hennes första album. Med framförallt Moment of Clarity med den här Hall & Oates rip-off-refrängen. Det var fantastiskt.
Det är coolt.
Första gången jag hörde henne var i... På radion i bilen och då var det låten Trust Issues. Men och så berättade de inte vilken låt det var efteråt och jag kände inte igen rösten. Så det var så jag var helt
stämmer det att er låt Säg aldrig ditt namn från början var modellerad efter Trust Issues, att ni hade den som förebild och ville göra något liknande?
Vi vill göra en Trust Issues låt. Så att från början lät det nog mycket mer som Trust Issues gör. Men sen
ackordprogressionen är väl ganska snarlik.
Ja, det är ju den samma.
När jag hörde er första gången så tänkte jag, wow, nu kommer de här unga, briljanta popgenierna som har kommit från ingenstans och de är omedelbart svinbra. Sen när jag läste på lite grann så inser jag att ni har hållit på länge med musik. Ni har haft många, många olika band.
Mm.
Och är det som Jonna Ibide Lindqvist, skräckförfattaren, döpte sin handbok i skrivande till? Misslyckas igen, misslyckas bättre.
Mm. Jag har försökt att starta band många gånger i mitt liv med olika kompisar. Men det är så här, commitment har varit låg från samtliga då i ungdomen. Men vi hade ju någon form av replokal nere i källaren med trumset och förstärkare och gitarrer och så vidare. Så där jammades det ju, men det blev aldrig riktigt bra liksom.
Du tog precis av din tröja och du har på en Gretzky t-shirt.
Exakt.
Jag visste inte att du var medlem i Gretzky. Jag trodde bara det var Gabriel som var...
Jag ghostwritade Gretzkys White Trash EP. Och sen så... efter ett tag så fick jag vara med.
Jag tänkte på för en dag sedan att från början ville vi ju bara göra rock'n'roll på något vis.
Vi försökte bara låta som Strokes.
Ja, exakt. Vi hade som inga originella tankar eller någonting hur man skulle göra. Men och så tänkte jag att jag kommer ihåg då att jag var väldigt bitter väldigt länge över att det var ett helvete att rock'n'roll skulle vara så jävla ocool precis när jag skulle börja spela rock'n'roll i band.
Liksom. Ja, för ni missade den här eran strax efter millennieskiftet när garage rock var supercoolt och The Strokes förutspåddes bli världens största band, vilket de aldrig blev.
Ja.
Men White Stripes kom fram och...
Arctic Monkeys.
Precis, massa band med skinnjacka och smutsigt hår och som så tuffa ut och kom från New York.
Mm.
Och det var en enorm rock'n'roll-våg, men ni började nästan 10 år senare.
Ja, vi var för unga då. Då gick vi i skolan fortfarande.
Ja. Melodierna blev otroligt mycket tydligare med Junior Brielle. Det är väldigt, väldigt, väldigt direkt.
Mm. Ja, exakt. Men vi båda tycker att melodierna är det viktigaste. Alltså, melodierna finns där under Gretzky-låtan också. Men det är bara att vi har drängt dem i...
Disto.
Och på den hårda
tiden, när vi gjorde den musiken i bandet, så då var det så viktigt att allt skulle vara coolt. Och det spelade inte roll om någonting var vackert.
Exakt.
Men första grundregeln liksom när vi startade Junior Brielle är att vi ska hitta en balans mellan det som är coolt och det som är vackert.
Gabriel, du har använt ordet cool flera gånger nu. Och ni sjunger ju Baby coolen är död, länge lever the cool.
Mm. Exakt. David ville faktiskt ta bort den linjen när vi skrev den. Men jag tycker den summerar ganska mycket av...
Ja, men det är en hjärtefråga för dig. Så att
just begreppet coolhet.
Nej, men att coolen är död. Så.
Mm. Den dog ju med Instagram och Facebook lite grann.
Hur menar du då? Sociala medier dödade coolen?
Ja, helt klart. Den är fan stendöd alltså.
Det finns ingen skam längre.
Nej, ingen skam. Ingen
mystik. Folk är ju bara som de känner för.
liksom alla artister, nästan alla artister idag kom ju undan med mord liksom varenda dag. Rent credmässigt om man säger så.
Men vilken var den sista artist som du verkligen tyckte var cool?
Men jag tror Arctic Monkeys kanske var det sista bandet. Sen finns det ju folk som gör det snyggt. Ja, men typ Beatrice Eli
gör det jättesnyggt. Allt.
Och... shit, vad finns det mer? Erik Lundin är rätt ball.
Ja.
Jag såg, var det inte någon Finlandsfärja-gig på han häromdagen också? Liksom. Så det är så här, jag vet inte. Det blir lite kämpigt.
Men vad menar du med att coolen upphörde på grund av sociala medier? Tänker du inte snarare mer på att artister är tvungna att göra allting som de förväntas göra? De har inte råd att tacka nej till någonting längre.
Exakt. Det blir så där, i och med det kanske.
Och då är du tvungen att göra Finlandsfärja?
Ja, och så finns det ingen mystik kvar då. Och det finns ingen, egentligen finns det ingen som kan sortera. Förut fanns det, då bestämde folk vad som skulle spelas på radion, och då var det som var ballt, eller vad som skulle spelas på MTV, och så då var det som var coolt. Men nu så är det ju, nu bestämmer ju det som allmänheten bestämmer, det som spelas på Spotify. Eller algoritmer, efter vad folk tycker är ballt liksom. Och då blir det kanske inte alltid det fräckaste.
Nu lyssnar vi på Waiting Game med Van Morrison.
Vad betyder Van Morrison för er? Han är en av de sista artisterna som jag skulle tro hade påverkat er.
Alltså han,
vi har alla skivor hemma. Pappa är ett stort fan. Och hans performance på Last Waltz är ju det bästa under hela den filmen.
Men främst så är det väl att han har varit soundtracket till alla middagar vi någonsin ätit hemma i vårt barndomshem liksom. Golden autumn day returning, where each morning never is the same. And pure joy that sometimes comes with patience. When I'm waiting on, waiting game.
When I'm waiting on. Men det är pappas favoritartist.
En av dem, han lyssnade på mycket coolt såna gamla, eller inte, oh, det är väl rock, melodisk rock, typ Tom Petty och
Ry Cooder,
Jackson Browne och Nils Lofgren och Van Morrison. Mycket bra.
Jag har märkt det nu när jag kollar lite på Sopranos, försökt kolla om det, så är det mycket. Jag hörde en Ry Cooder-låt häromdagen på.
Coolt.
Och det är så jävla fräckt.
Jag har också fastnat i Sopranos repriser på YouTube. Jag tittar på scener ur Sopranos som är från alla möjliga säsonger. Men jag fastnat i det lite grann.
En favorit då som jag brukar kolla på är när Tony åker bil och sjunger Oh Girl med Childlights, och så gråter han försöker hålla tillbaka tårarna, och sen på väg till sin mistress, och så ser han sin kompis då ha legat med henne.
All the girls in New Jersey had to fuck this one.
Och sen så typ dödar han honom
med sin skärp.
Ja, med skärp. The god of love and the god of
hate. There is a presence deep within you. När ni släppte I luften i fjol, så läste jag på Facebook någon av era kompisar som skrev: från äckliga och blodiga spelningar i Alperna till detta mästerverk. Alla måste titta. Vad har ni gjort för äckliga och blodiga spelningar i Alperna?
Vi har två kompisar som är bland våra bästa vänner, som heter Olo och Karl Regner, som är
freeride-åkare. De åker ner för berg och blir bedömda på typ stil och hopp och så vidare.
Oj.
Så de var nere och körde lite skidor i Engelberg. Och så var det en bar där som vi hade en kompis som hon jobbade där. Och så frågade hon om vi ville komma ner och spela en vecka eller en helg eller vad det var.
Mm.
Men de här gratisölerna kanske hade någonting med det.
Ja, exakt. Vi drack väldigt mycket öl. Och vi försökte skapa någon slags riot-stämning på de här spelningarna.
Hur mycket påverkades er musik av att ni började sjunga på svenska? Ni bytte språk. Jag pratade med Little Jinder om det där, nämligen. Hon sa en rätt intressant grej om hur... Att hon släppte mycket musik på engelska först.
Mm.
Rätt så okej låtar. Men något hände när hon gick över till svenska. Och det var inte så mycket... Det var så att melodierna plötsligt blev vansinnigt mycket starkare. Och hon själv sa att det berodde på att hon tyckte det var så pinsamt att sjunga på svenska. Att hon var tvungen liksom att ta bort lyssnarens uppmärksamhet lite från, dra uppmärksamhet från texterna som man tyckte nästan skämdes lite för.
Just det.
Och gjorde då melodierna så oerhört mycket starkare att man skulle tänka på dem istället på vad hon sjöng.
Ja, just det.
Mm, ja. Ja, det är jättebra. Nej, men jag tror att vi skrev i luften hade en vers på engelska först och sen refräng på svenska. Men sen kände vi att om vi ska göra det här nu på svenska så får vi göra det på svenska. I alla fall första låten. Och jag tror det skrevs kanske 10, 12, 15 utkast på text. Men allting, det var fortfarande den här som man gör när man börjar skriva texter på engelska, att man använder coola ord. Och då minns jag att jag bara, nej men nu gör vi om det här och så gör vi det på riktigt och så tar vi bort de coola orden och så ska det vara på riktigt liksom.
Mm.
Och jag minns att efter vi hade släppt den så pratade vi om att nu skulle det vara tråkigt att göra en text med bara massa coola ord som vi gjort förut, för nu har vi ändå gjort det här som betyder någonting.
Men ibland är det som att de coola engelska uttrycken ligger kvar, som när ni sjunger Hit Me Baby One More Time eller Bitch I Give Up.
Vissa grejer kan man inte ta bort hur som helst, utan det är liksom, det sitter. Det känns så fel att ändra vissa saker när de ofta kommer de här liksom, man ska kalla dem one-liners eller någonting.
Mm.
De kommer naturligt och så då får man jobba runt det istället.
Mm.
Att man tar det först typ i Check It Up och så får man skriva en text där det skulle passa in istället för att det ska vara något så här coolt ord bara i en låt som handlar om något annat.
Här kommer en låt med den franska elektroduon The Blaze från deras senaste skiva Dancehall, och låten heter Faces. Vi kände att det vore kul att ta en låt från 2018 och inte bara en massa gamla grejer.
Här är min favoritskiva från i år, tror jag.
Är det så?
Jag har lyssnat supermycket på den.
Jag har inte lyssnat supermycket.
Jag
har mycket CEO. I alla fall den här låten.
Mm.
Eller Tough Alliance.
Du menar Erik Berglund från Tough Alliance. The Blaze har egentligen blivit mest kända för sina tjusiga videor som visar människor som bara hänger i vardagssituationer. Mm. Ute och har en picknick eller
röker en gås.
Precis, och dansa lite grann. Bara umgås. Det intressanta med The Blaze är att de utgår från videon och sen skriver låten. De har pratat om det ofta, att de kommer på en idé till en video och sen tänker de så här skulle musiken vara. Så de är egentligen kanske filmskapare i första hand och musiker i andra hand.
Ja, jävla bakvänt alltså.
Många av era texter verkar vara fragment av tonårsminnen eller bortglömt eller saker som man vill glömma bort och som ligger där och liksom skaver från tonårsperioden.
Mm.
Har ni hämtat mycket idéer ur gamla dagböcker och liknande?
Alltså, jag har aldrig skrivit dagbok. Men en sak om just i luften som vi pratade om förut är att refrängen är nästan helt plockad från ett gammalt kärleksbrev som jag fick. Den är verkligen så gammalt, vad ska man kalla det? Gamla känslor från 18 till 22 års åldern.
Liksom. Du sjunger ju ordagrant att i mitt pojkrum någonstans.
Exakt, ja. Ja.
Alltså, vem kom och skickade brevet då?
En gammal flickvän.
Men, nej, men det är det som gör den låten bra, tycker jag. Att den är...
Eller fan, hon tog bort oss både från Instagram och...
Efter att låten kom ut?
Ja. Så jävla taskigt. Alltså.
Ni nämnde någonstans att en fördel med att vara syskon är att ni aldrig kan splittras.
Mm.
Men är det verkligen så? Jag menar, Oasis-bröderna Gallagher är ju inte ens i närheten av att återförenas.
Men de höll ihop väldigt länge. Och jag tror att de bråkade från the get-go. Liksom. Så...
Har ni bråkat lika mycket?
Vi har bråkat väldigt, väldigt mycket.
Men vad är det ni brukar bråka om?
Man vet inte.
Vad blir ni triggade av?
Vet inte. Alltså det är ett maktspel hela tiden. Liksom. Vem som ska få bestämma vad. Ska du ha en snus eller?
Nej, det ska
jag. Vilket har varit ert värsta bråk någonsin?
Det kan vi nog inte prata om, tror jag. Men vi kan ta något näst värsta.
Har ni slagits som bröderna Gallagher? De har ju faktiskt nitat varandra.
Nej, men vi håller det verbalt ändå, tycker jag. Och det är bra. Annat, det vore lite puckat. Vi bor ju ihop nu också, så att det...
Vänta, bor ni tillsammans?
Ja. Vi bor ihop.
Det visste jag inte.
Sen april, kanske.
Så ni lever med varandra 24 timmar om dygnet och ni turnerar tillsammans? Och
jag kom till...
David, du jobbar på en biljardhall, eller hur?
Han har precis fått sparken.
Det har hänt mycket nu.
Sista veckan här har hänt ganska mycket.
Varför fick du sparken från biljardhallen?
Det var väl i princip så att jag blev uppsagd. De frågade om jag ville...
Jag tror det är att du är i studion 3 dagar i veckan och turnerar på helgerna.
Jag bad om ledigt för att vi ska ut på en höstturné med 13 stopp. Och då sa de antingen så får du bestämma nu att du vill fortsätta torka spyr och hälla upp fatöl. Eller så får du åka på en höstturné i Sverige. Så ja, men då kanske jag måste åka på en.
Gabriel, jobbar du någonstans annars?
Nej.
Du har inget dayjobb?
Jag har ju haft, såklart. Jag har jobbat... med massa olika saker. Senast jobbade jag på en byggarbetsplats vid Sergels torg där. Men nu är det klart. Och så nu så är vi i studion.
Vad gjorde du på byggarbetsplatsen?
Typ lite allt i allo. Bar grejer och spärrade av trafik ibland. Och hade varselkläder och hardhat på mig. Klev upp 5 varenda morgon.
Coolt.
Så det gjorde jag. Men nu är vi i studion 3 dagar i veckan. Och så turnerar vi varenda helg. Eller vi spelar med.
Så ni kan leva på det här nu?
Känner inte en krona liksom. Så... det man hoppas att det kanske lönar sig om ett år eller så.
Att vara i musikbranschen som artist är ett långt pensionssparande. Pengarna kommer sen. Kanske aldrig.
Nej.
Cherche de mots, je sois où puis mais. Fais essayer de devenir quelqu'un de nouveau.
Det här är Alumeli Lumière med Vita bergen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag hade faktiskt inte lyssnat på Vita bergen förrän ni nämnde att ni arbetade i deras studio.
Exakt, Studio 2007.
Som ligger på Östermalm. Och de gav ut den här EP:n Light the Lights i fjol. Där de har gjort låten på engelska, tyska, franska och spanska.
Ja. Exakt. Den är bra.
Ja, det låter häpnadsväckande bra på franska.
Ja, jag tror han hade pluggat lite franska i skolan, tror jag.
Det låter faktiskt helt okej. Och det är något med hans röst. Han anstränger sig väldigt mycket när han sjunger på franska. Det låter liksom mer innerligt på något vis.
Ja. Han är bra. Han låter ofta väldigt ansträngd på ett coolt sätt.
Ja, mycket att tacka de grabbarna. Speciellt Robert från början där i alla fall.
Ja.
Det var han som frågade om vi ville komma dit och spela in lite låtar. Och sen har det ju gått helt väldigt mycket bra efter det.
Mm.
Hur kom ni på att ni skulle citera Karin Boyes i rörelse i er nya singel DM94?
Jag hade skrivit den här melodin, ackordföljden, alltså hela låten, minus texten. Och sen så är det en... Vi hade en dokumentär, eller vad heter det? Det heter VM-krönikan från 94 hemma i Brunflo.
När vi var små.
När vi var små. Och den har vi säkert sett en miljon gånger. Både jag och Gabriel. Och den inleds med att Karin Boye läser i rörelse. Och sen har det etsat sig fast. Så det, vi är inte så belästa killar, så att det är typ den enda dikten vi kan.
Och det var dikten som alltså Tommy Svensson, Sveriges tränare, läste upp i omklädningsrummet för åttondelsfinalen mot Saudiarabien.
Exakt.
För att peppa spelarna.
Det är så jävla coolt.
Ja, det är så jävla coolt. Det hade ju inte Erik Hamrén gjort, eller... vad heter han då?
Tommy Söderberg.
Tommy Söderberg.
Han hade...
Han hade
bryt upp! Bryt upp! Den nya dagen gröjde min goda vän.
Ja, kanske.
Jag vet inte. Men det, den låten... Det var ju sån grej som vi hade... Nu är det inte en cool line, men det var en cool idé att vi tar den och så har vi den som i... Vart är det vi sjunger? Det är bryggan vi sjunger på låten.
Nog finns det mål och mening.
Exakt, och sen så byggde vi den övriga texten kring det på något vis.
Det är en väldigt fin dikt som hon har skrivit.
Jag utnyttjade också henne här om veckan. Jag var på bokmässan i Göteborg, så satte jag ett Strage 242-klistermärke på Karin Boye-statyn på Avenyn.
Jag såg det, och det, vi har ju den statyn som omslag på singeln.
Är det sant?
Fast från magen och neråt så håller hon i en ros och... Alltså, ja, så. Så det är omslaget också.
Jaha, ni har använt statyn från Avenyn alltså?
Ja. Mm.
Det är en väldigt vacker staty på.
Väldigt fin.
Jag tänkte att vi lyssnar lite på Robins Call Your Girlfriend. Och då tänkte jag först bara passa på att stoppa in en Nordic Spirit True White. Den tobaksfria Nicco-prillan. Snusar ni?
Ja!
Men jag säger att du är ett proffs på att snusa. Du är riktigt duktig på att öppna.
Varsågod. Jag tänkte spela Robin just för att ni nämnde någon gång att när ni började leka med syntar så hittade ni en sån här arpeggio-funktion i Logic, i musikprogrammet. Och du, David, spelade upp någonting och sa, så här låter det, precis som Dancing on my own. Så, just Call Your Girlfriend har en otrolig basslinga också.
Ja. Snusar du?
Jag gör det nu.
Ja, endast.
Jag började precis.
Ah, okay.
Inför den här säsongen av podcasten. Mm. Eftersom vi fick Nordic Spirit True White som sponsor. Jag har inte snusat tidigare, men jag gillar inte riktigt tobak. Det här är ju bara nikotin.
Den sitter fint under läppen. Apropå VM94 så slängde ju Henke Larsson ut sin stora lösprilla när han skulle gå fram och lägga straffen i semifinalen.
Mot...
Slängde han den på någon?
Nej, alltså ut den bara.
Mm.
Men det är rätt ballt att ha en snusprilla i och sen gå fram och lägga en straff i VM.
Ja, det är rätt coolt. Vi lyssnar lite på några avsnitt av den här podcasten innan. Och sen så lyssnar jag på lite andra podcast. Vi lyssnar väldigt mycket på typ så här Howard Sterns podcast. Och typ kollar på... Alltså även så Bill Burr har en rolig podcast.
Sitter och rantar.
Ja, men de sitter och rantar och tänkte, ska jag ranta nu? Det hade varit mycket mer intressant än när gästen sitter och rantar lite.
Är det något du vill ranta mot? Alltså du hade ju en rant när ni spelade på Propagandas efterfest. Då ni sa död åt First Aid Kit på scenen.
Just det.
Men det, räknas, en rant måste väl vara minst fem meningar lång. Det där var ju bara en mening.
Men död åt First Aid Kit är ändå ett ganska hårt budskap.
Ja, jag försökte få David att säga det. David, du hade ju något du ville säga.
Vadå? Var det så?
Har ni beef med First Aid Kit? Hur lyckas man få det? De är ju hur trevliga som helst.
De är inte så jävla snälla egentligen.
Jag hörde att de inte var så snälla mot Little Jinder när hon bjöd in dem till studion. Nu har hon i och för sig dissat dem i flera tillfällen. Men de sa någonting till henne när de samarbetade. Mm. De sjunger ju på hennes nya album. Mm. Och de sa någonting i stil med att ja, vi är ju riktiga musiker.
Ja, precis. De är jävligt manliga.
Vilket är alltså väldigt, väldigt, väldigt kul.
Ja.
Och jag tror att hon blev också lite imponerad. För det är så sällan någon kommer fram och sågar henne lite lätt.
Ja. Eller?
Är för det? Att hon är så pass... Hon har en ganska hård utstrålning.
Hon är snabb på att såga sig själv också, ska man kunna säga. Mm. Intressant.
Hon är väldigt vass.
Ja.
Men vad fick ni för reaktioner på det här? Men
så här, exakt så här var det. Jag visste inte att jag skulle säga det, utan jag stod där och så hade jag ingenting att säga. Och så såg jag en kille.
Och då säger man död åt First Aid Kit.
Men jag ska berätta varför.
Vad ska jag säga till publiken för att få igång den här konserten? Hej allihopa, hur mår ni? Eller hej, välkomna till... Okej, det var ett dåligt mellansnack, men
konferensiermoven. Nej, men vad jag tänkte säga.
De hade just sett alla de här människorna kom till er spelning, hade just sett First Aid Kit göra ett triumfatoriskt framträdande på propaganda,
ja,
som...
De är ju helgonförklarade.
De är... Ja, men de är rätt bra. Det är ganska svårt att inte uppskatta First Aid Kit.
Men vi gillar dem. Jättebra musik.
Ja, jo, de är bra.
Det räcker att när de var med här i podcasten så började de sjunga gång på gång och direkt perfekt stämsång. Det var nästan som de var... Ja, de är syskon också.
Ja,
de sjunger The Louvin Brothers, Satan is Real, en gammal country-låt om att man ska passa sig för djävulen.
Mm. Det blev rätt stelt i lokalen efter jag sa det där. Men som tur var så drog vi igång Säg aldrig ditt namn, alltså på sekunden efteråt. Ja. För alla ville att jag skulle säga någonting som de kunde jubla åt, antagligen. För alla var beredda att jubla. Och jag bara, du har tagit First Aid Kit. Alla bara, ja, eller nej, eller... Och så började nästa låt. Så det blev så här... Det hann inte bli...
Perfekt regisserat.
Ja, verkligen.
Det fanns ingen tanke här att ni skulle göra er version av Popsicle på Grammysgalan.
Jag har tänkt på det där lite grann.
När de sa att Arvingarna skulle dö i en bussolycka. Eller
tragisk bussolycka.
Men jag tycker first... att jämställa First Aid Kit med Arvingarna som jag precis gjorde är
det var det jag tänkte. Är First Aid Kit dagens Arvingarna?
Nej, jag tror inte det.
I alla fall, när jag stod där och sa det, jag visste inte vad jag skulle säga, men jag såg en kille i publiken som är min kompis som firade midsommar med tjejerna i First Aid Kit. Och på den middagen så sågade de Junior Brielle.
Aha,
så jag såg honom och så bara
de fick tillbaka för att de råkade säga något mer på en privat middag.
Exakt.
Då säger ni det på scenen.
Och då passade jag på att säga det. Och jag tycker att det är alltid okej att sparka uppåt. Ja. Liksom. Det är så jävla uppåt.
Herregud. Förlåt, men det är klart det är lätt att bli imponerad av stämsång.
Ni har också uppfunnit en liten ritual med att ni alltid smashar en laptop i sista låten.
Mm.
Jag blev chockad första gången jag såg det och alldeles överväldigad. För det påminner mig om Paul Stanley, Kiss, som alltid smashar sin gitarr.
Mm.
Men han byter ju ut gitarren precis i slutet.
Ja, ja, det gjorde ju Kurt Cobain också. Slängde på sin typ Squires i Territorial Pissings innan han slog sönder den.
Jag vet inte om jag tycker om det.
Men ni smashar riktiga laptops alltså?
Riktiga laptops.
Mm, det gör vi ju. Kanske inte den vi har till vardags, utan ta någon annan laptop.
Mm.
Men från början gjorde vi på den absolut första spelning vi någonsin hade. Och då hade vi ljugit till oss ett gig på en svart klubb typ. Och så de bara, vill ni spela här? Jag bara, ah, fan. Och så bara, men vi har ju bara en låt. Så då gjorde vi någon så här snabb arr på datorn på Coca-Cola Veins så vi kunde köra en cover på den. Och så gjorde vi typ en låt på 2 dagar i studion som aldrig blev någonting av sen, men som vi spelade också.
Och så körde vi i luften 2 gånger.
I luften. Vi öppnade och stängde med i luften.
Jo, det är en cover av Tough Alliance, Coca-Cola Wins alltså.
Mm.
Jag såg Tough Alliance på Propaganda, tidig version av Propaganda, när de uppträdde med baseballträn och började knuffa på varandra på scenen. Det var oerhört kaotiskt.
Ja.
Och de hade ju väldigt, väldigt karisma, men man förstod att de här personerna kommer nog och splittras ganska snart.
Ja, jag såg dem på Storskyran. Och som jag minns, det var supermycket folk där. Och jag hade bara hört Coca-Cola Veins, tror jag. Men jag tyckte inte den låten var så bra, men jag tyckte de såg väldigt coola ut. Och så kom de kom ut på scenen typ en halvtimme sent. Eller jag tror deras manager kom ut och satte med en CD-spelare och tyckte på play.
Väldigt demonstrativt, ja, så det här är verkligen playback alltihop.
Exakt, och typ den skivan så här hackade mycket. Och så kom de ut och typ hånglade lite med varandra. Och sen sprang de tillbaka och så... Jag vet inte, jag tyckte det var jävligt coolt, men lite...
Men de körde väl typ bara 3 låtar?
Ja, och du säger det här i Nice. Ja, det var supercoolt. Men man förstår ju kanske att det blir svårt att bygga en live-karriär på det framträdandet.
På tal om att hångla med varandra, är det meningen att ni ska se lite, lite små kåta på varandra ut i videon till Blod? Ni är varandra blickar där som är...
Tolkar du det så?
Nej, egentligen var det inte jag som tolkade det så. Det var en av mina vänner som gjorde mig uppmärksam på det i videon och som freeze-framade, som pausade på några ställen och sa, titta här. Och du tänkte att ni kanske hade gjort det för att... som en eftergift till delar av den kvinnliga eller manliga publiken som gillar den typen av, vad kallas det för? Japansk...
Incest.
Ja, incest är väl det korrekta ordet. Men det finns väldigt många japanska pojkband där de liksom hoppar runt ganska lättklädda i videorna och tittar väldigt mycket på varandra. Och yaoi, en speciell typ av manga.
Mangapor.
Manga porr, precis.
Nej, men jag tror att ofta när vi får en kamera framför oss så, och så gör någonting, säger han som håller i kameran. Då brukar det ofta bli att jag tar tag i David och kommer nära han på något vis och vice versa. Och sen så...
Vi har aldrig hånglat.
Alltså, det är inte en incestuös video på något vis, men det är ganska fuktiga blickar.
Mm. Det är ganska fuktiga killar.
Ja.
Jag vet inte vad vi tänkte att vi skulle segla förbi det som alla andra i världen hamnat i. Att vi med vår energi, vi som tänkte nytt, att vi kunde hoppa över.
Det här är Annika Norlins svenska alter ego Säkert med låten Det ska hända dig med.
Av en nu och väntar sig mer. Och man får inga favörer av folk som vill ligga längre. Inte som en slägga utan som en svagt upplutande backe. Kommer det att hända, det ska hända dig med.
Här är en av de mest deprimerande låtar som har gjorts.
Den är jättebra.
Har du lyssnat på den?
Jättefin.
Jag har hört den förut, men jag har inte tänkt så mycket på att den handlar om åldersångest.
Mm. Jag tycker det är den starkaste låten från
nya skivan.
Skivan Däggdjur, ja. Exakt.
För sent att bli dansare, för sent att bli konsertjournalist, för sent att bli vacker, för sent att börja om, för sent att bli elitidrottare.
Ja.
Öppen och möjlig, nu är man stängd om ingen knackar på, ger man upp. Inte som en slägga, utan som en svagt upplutande backe. Kommer det att hända, det ska hända dig med. Inte framför dina ögon, utan att du knappt ser det. Kommer det att hända, det ska hända dig med.
Jag vet inte, det känns som att den här låten... Kanske inte så mycket att man själv känner igen sig, utan man kan föreställa sig hur det är för den som känner sådär.
Mm. Ingenting sker ju på en gång i livet.
Nej.
Förutom känslan, kärlek och droger.
Mm.
Det slår ju på en gång. Liksom. Mm. Allting annat tar ju minst ett år. Liksom. Exakt allting annat.
Ja, typ man får skriva en låt, den blir ju inte bra på en gång.
Nej.
Jag spelar inte om man gör musik som vi gör som...
Ja, och
producera så himla mycket. Det är klart att man kan skriva en fin låt och spela den på piano och sjunga och den blir fin. Men allt som man vill lägga ner tid på tar väldigt lång tid. Allt som man vill lägga ner tid på och man vill att det ska bli väldigt bra tar väldigt lång tid vanligtvis.
Kommer det att hända, det ska hända dig. Inte framför dina ögon utan nu. Knappt ser det. Kommer det att hända, det ska hända dig med.
När ni släppte EP:n Blod så skickade ni också ut polaroidbilder doppade i ert eget blod.
Mm.
Jag tror ni gjorde 40 sådana utskick. Jag fick ett som jag håller hårt i.
Mm.
Och sen sålde ni ett par av de återstående bilderna på era turnéer för 10 000 spänn i merchbåset. Har ni lyckats sälja några av dem än?
Vår publik har inte 10 000 att bara ge iväg, tyvärr.
Är ni helt säkra på det? För många som jag känner som är i 40-50-årsåldern älskar Junior Brielle.
Har de 10 000?
Har definitivt 10 000, men de har kanske inte det
var svårt att motivera det.
Att spendera pengarna på just ert blod.
Jag vet inte om, förhoppningsvis så har vi kvar den och så får sälja den om några år eller så.
Ja, det känns som någon borde kunna köpa den, absolut.
För kanske efter nästa skiva.
Mm. Känner ni till Noah Cyrus, Miley Cyrus lilla syster?
Ja.
Hon släppte precis, eller hon meddelade i alla fall att hon skulle sälja sina tårar. 12 tårar i en liten flaska för $12,000 kunde man köpa. Och det är alltså tårarna som hon grät efter att det tog slut med hennes kille, rapparen Lil Xan.
Fan vad coolt.
Och det gjorde hon efter att ni hade släppt ert era blodpolaroider.
Det var någon typ rappare i Sverige också som skickade runt lite Ganja också precis efter vi hade skickat
det. Exakt, ja, det stämmer.
Tror jag.
Och sålde Ganjan i merchståndet.
Exakt.
Vem gjorde
världens
det?
Världens bästa Ganja. Jag vet inte vem det var. Det var någon form av Skånerappare, tror jag. Om man en gång varit coolast på Manhattan så är man alltid coolast på Manhattan. Och det är ju Julian.
Ja.
Casablancas.
Och här är en jävligt svängig låt från hans soloplatta Phrases for the Young, den heter Left Right in the Dark.
Julian Casablanca som har sånger i Strokes alltså. Gigantiskt Strokes-fan när de kom. Men jag gillar att läsa om dem. Har ni läst Lizzie Goodmans bok Meet Me in the Bathroom om hela den här Manhattan-scenen kring millennieskiftet?
Där nej, jag har inte läst hört mycket om den.
Den är vansinnigt bra. Hon citerar någon person som säger apropå Strokes att deras skuggor var coolare än de flesta andra artister.
Ja, visst, så är det.
Men var det inte där någonstans också? Pete Doherty, när de frågade han vilket band han helst skulle spela i, så skulle han helst spela i The Strokes när Libertine slog igenom.
Exakt. Ja, jag tror till och med att Pete Doherty sa, han fick frågan, vad fick det att starta Libertines och bli artist? Han svarade, ja, men det var The Strokes. Och det är omöjligt, för The Strokes bildades efter att Libertines hade dragit igång. Men de var så coola att han friserade sin egen historia bara för att han älskade Strokes så mycket. Och ändå blev de aldrig det här jättebandet som alla trodde, för när de var som mest hypade så var ju Limp Bizkit som var världens största rockband. Och Linkin Park. The Strokes var minimala jämfört med dem.
Men det är ju jag har en teori kring det där, att man måste larva sig en del ifall man vill bli väldigt stor. Ifall man ska slå, så måste det finnas en viss procent larveri i det man håller på med. Antingen visuellt eller ljudmässigt. Och de larvar sig ju aldrig.
Ni har kontrakterats av Sony. Hur är det ligga på ett jättestort skivbolag?
Vi har inte släppt någonting på Sony.
Nej.
Men jag vet inte. Vi hade väl inga såna här idéer. Alltså, vi släppte de här indie-tankarna när vi startade Unibrell. Så det kändes bara som en naturlig följd att liksom signa med ett stort bolag.
När vi släppte vår andra singel, Sälj ditt namn, i ganska exakt ett år sedan, november 2017. Då blev vi kontaktade av alla skivbolag i Sverige fram tills nu i april, då vi valde Sony, så, eller juni kanske var. Och jag tycker, jag vet inte om det har varit uttalat, men jag tycker alltid att vi har känt att vi har förtjänat de bästa resurserna och det bästa liksom.
Om man kan få det så tycker jag man ska ta det.
Ja.
Ni jobbar med, er A&R heter Micke Hagerman och var en av de första som arbetade med Kent på BMG. Mm. Det var så jag träffade honom en gång i tiden.
Han är grym.
Ja, är ni, hör han, pratar han också om att ni låter som Kent? Eller är han...
Nej, det gör han inte. Jag vet inte.
För ni har fått det ganska mycket. Många som pratar om att det här är exakt som Kent. Jag tycker själv att det är mer åt Robin eller Linder-hållet.
Ja, jag håller med. Men folk är ju, folk funkar ju så att de söker efter liknelser och hela tiden så. Det, även, jag blir jättebesviken på mig själv att jag också gör det varje gång jag hör en ny låt.
Så är det många som saknar Kent väldigt mycket. Det är också så de, de söker desperat efter ett substitut.
Nu när vi var i Göteborg i helgen så kom det fram efter spelningen. Alltså man har ju fått höra den här Kent-grejen 1000 gånger. Så kom det fram. Så gick vi upp i rummet som vi hade spelat i efter gigget. Och det är inte alltid vi gör det längre. För det kan vara lite störigt.
Alltså med i lokalen?
Ja, exakt. Vi gick upp i
konsertlokalen
liksom och drack lite öl efteråt. Och då kom det fram en dyngrak, typ 40-årig värmländsk tjej. Så bara, jag måste säga en grej. Ni låter lite som ett litet ungt och poppigt Kent. Bara, reaction please. Jag bara, jo, det var
tja.
Rätt. Ja.
Och det är ju en komplimang. Ja. Det är bara det att ni är lite trötta på att höra det kanske.
Ja, lite.
Men tror ni inte att ni kommer att höra det ännu mer nu med på grund av videon till VM94 där ni faller i slow motion baklänges?
I en pool, vadå? Har Jocke Berg gjort det eller?
Nej, men han har fallit i slow motion baklänges från Västerbron i krämvideon. Ja, det är en sån här klassisk Kent-scen.
Jag har inte sett det.
Det var alltid när Kent blev riktigt mega första gången. Första skivan gick ju bra, men när kräm släpptes så var det en mega, mega hit. Ja. Och i videon där så ramlar han från Västerbron, faller i slow motion med slutna ögon.
Fan, vad har du sett? Den.
Nej,
jag har inte heller sett
det. Det är ju väldigt kul att ni inte har koll på den videon. Jag trodde faktiskt att det var en referens. Jag tänkte, okej, det här är lite väl.
Men
asså,
men
av.
Nej då. Nej, men okej. Coolt.
Ja, fan, ballt.
Ja. Tack Fredde för att vi fick komma.
Och ja, det var kul.
Ni måste gå alltså.
Hem till dig. Nu måste vi tillbaka till djupaste Östermalm och skapa dyr tuggummi-pop.
Dyr tuggummi-pop?
Exakt.
Det är så ert album kommer att låta det när det släpps nästa år alltså.
Men nu måste vi sticka Gabriel.
Ja, nu måste vi då.
Tack för att ni kom hit, Gabriel och David. Tack.
Kul att vi fick komma.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Producent var Daniel Bäckström och Junior Briel var hemma hos Draghi. Dörren stängde sig. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som ger mödan värld.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.